Jaha. Oj, vi börjar helt enkelt.
Ja, det är bara att dyka rakt in.
Dyka?
Ja. Ja, jag dyker ingenstans. Jag gjorde mig ju illa i benet häromdagen. Men jag haltar runt och det går rätt bra. Det går framåt.
Jag vill ändå säga att det här med din sjukdomshistoria. Jag börjar tycka att det här är väldigt oroväckande.
Tycker du?
Ja, jag tycker det.
Hade lite problem med hjärtat. Det är väl ingen som har dött av det?
Nej, jag kan inte heller komma
och benet,
på
benet är ju... Mm. Nej då. Nej då, det går så bra så.
För jag tänker så här. Om livet är hyfsat så här rättvist. Mm. Du är bara titta så som du lever idag. De där krämpelen kommer jag ha om ett år. Eftersom jag är ett år yngre.
Ja, du har ju lite där att se fram emot. Men som vi listade ut förra gången så har vi ju båda frikort nu. Så nu är det ju bara att boka på för allting. Vet du?
Men synd att frikort inte gäller på glasögon.
Ja, det är lite tråkigt. Det där tycker jag är lite konstigt. Ja, i och för sig. Inte glasögon kanske, men själva glasen. För det är ju faktiskt, det har väl till kroppen synen. Och det är likadant med tänderna. Det borde också vara någon slags allmän taxa kan jag tycka. Eller hur? Det är jättedyrt att gå till tandläkaren och gå till optiken.
Jag hör vart det här är på väg nu.
Vadå?
Du drömmer ju om att ha din hund och politikpodd. Du försöker få det här till en så här politisk fråga.
Nej, verkligen inte.
Du smyger
inte
in det sådär fult. Nej. Det här är en andlig podd för fan.
Ja, nej. Nej, politiken lämnar vi där hän idag.
Ja, så säg något andligt.
Du är så vacker, Maria.
Ja, det var.
Ja, det är lite andligt. Eller, ja.
Ja, lite hånfullt också.
Ja, man vet inte riktigt. Men vi får se.
Ja. Men det här leder ju direkt till det faktum att vi har en gäst.
Ja, jätteroligt. Idag har vi en gäst.
För då blir det så andligt på riktigt.
Ja, precis.
Bara det inte visar sig att hon är så här jättepolitiskt aktiv och så vill hon prata politik, för då har vi ett par jävla roligt.
Då har vi problem.
Då har vi problem. Ja.
Nej då. Nej, vi ska nog klara detta, tror jag. Och det är väldigt roligt med dagens gäst, tycker jag. Jag tror det är många som faktiskt känner till henne.
Mm. Ska vi ge så här ledtrådar? Känd från TV?
Ja, just det. Ja, absolut.
Känd från... Jag har varit på en seans med henne på spirituella föreningen i Enköping.
Ja, vad roligt.
Jag förväntar mig såklart att hon minns mig från den.
Såklart. Jag skulle inte minnas dig. Du gjorde ju psykiatriken också.
Jag som satt där längst bak.
Ja, precis.
Ja. Vi provar. Ja, här får gästerna presentera sig själva. Så varmt välkommen.
Ja, tack. Vendela Cederholm heter jag, och som du sa så har jag ju varit med i TV. Allra mest kanske på det programmet som hette Det Okända, som numera skickas i repris åtskilliga gånger. Så man kan sitta och titta, fast det gör jag inte, men min man tittar. När jag inte är hemma sätter han på TVn, och då brukar han ringa och säga: vad bra att du är på TV nu, då kan jag sitta på dig. Så det är ju trevligt.
Det är kärlek.
Ja, det är fint.
Så egentligen, alltså, repris på TV-program, det är ju nästan som att lyssna på en podd, för det kan du göra när som helst.
Ja, absolut. Ja, det kan man ju. Och sen så repriseras det ju, det går ju på sjuan, tror jag det går hela.
Ja. Men det gör inte han. Han fixar inte det, utan han sätter bara på. Alltså. Och då dyker jag upp där ibland. Så det tycker han är kul. Men
var börjar vi någonstans? Har du varit medium hela ditt liv?
Nej, det har jag inte. Nej, men jag kan berätta att jag har ju drivit en skola som jag var med och grundade tillsammans med från början två andra medier. Sen 2007. Och nu har vi fått en ny ägare som jag vet att ni har träffat också.
Mm. Nina Marianne.
Ja, jättekul. Mm.
Men hur startade det här med, liksom, det känns lite 0-100 om du börjar med...
Ja, så var det inte.
Till att du har en skola.
Nej, så var det inte. Nej. Utan det började ju för mig väldigt lugnt och fint, och inte alls någon märkvärdig upplevelse eller något sånt. Beror på lite hur man räknar kanske. Men det var inte det som jag har den här stora spännande storyn att berätta, som en del har. Utan det här gick lugnt och fint tillväga och stegvis.
Var det någon mediumkurs du hoppade på?
Ja, eller? Det började med det. Men jag hade ingen aning om att det var det, och jag visste inte knappt vad medium var för någonting. Men där träffade jag i alla fall på medier, och jag tyckte det var jätteintressant. De här kurserna, det var på spiritualisternas kursgård, den finns inte kvar längre. Men ja, jag fortsatte där och sen efter ett tag så förstod jag att nu är lekskolan slut. Nu måste jag bestämma mig vad det är jag håller på med och fundera ut vad det verkligen är och ja, undersöka det. Så det gjorde jag väldigt noga. Därför att sätta sig eller ställa sig ihop med andra människor och säga att man ska förmedla från deras döda släktingar. Det gör i alla fall inte jag hur som helst. Nej. Utan då kände jag att det här, jag måste ju få veta. Jag måste ta bort alla andra faktorer. Jag kan nästan säga att jag hoppades att det skulle visa sig att det var min fantasi, min inbildning, min psykologiska blick. Eller kanske telepati, då har man redan ute i tassemarkerna. Men jag tänkte, ja, så att jag ändå kan liksom bara lägga ner det här och sluta lekskolan då. Det var ju rolig tid. Men jag försökte på alla möjliga sätt och tänkte så här, men det här med psykologisk blick, det säger ju alla. Ja, man tittar och så ser man om de nickar och så. Så nej, nu ska jag blunda, tänkte jag. Så jag ska inte ta in några sådana där saker. Och det som hände då, det var ju att faktiskt gick då bättre. För det var bättre när jag blundade och slapp de intrycken. Så det där tänkte jag, men det är väl min fantasi, alltihopa hänger på, jag hittar bara på. Och då var det, alltså det här skedde ju inom utbildningen då. Men då var det då någon som, där jag berättade om en massa saker. Och han hade ingen aning om. Jag kände inte igen ett dugg. Jag vet ingenting, men ja, det var många detaljer. Det var saker som skulle finnas kvar efter den här personen och ja, allt möjligt. Jag kommer tyvärr inte ihåg allt. Men han gick och ringde efteråt och talade om att ja, ingen i familjen har pratat om den här personen förut, men jag fick allting bekräftat av min mamma och mormor och dem. Så det var allt. Ja, tänkte jag.
Så din plan om att få klara bort.
Ja, jag hade liksom en blandade känslor. Dels hopp om att nej, men vad bra, då vet jag att det här är inbildning. Men å andra sidan så hade jag också en liten sånt där hopp om att tänk om det är så att det stämmer. Så jag fortsatte så där. Och sen till slut var det telepati då. Men då kom det också saker som de aldrig hade hört talas om eller som de absolut inte satt och tänkte på eller visste om och så. Så man kan säga att det var en testperiod. Och till slut, och folk blev glada och tackade och så där och sa att det hade hjälpt dem. Och då, det blir ju väldigt mycket ansvar att känna då. Men till slut så, efter mycket om och men, så tänkte jag att ja, den mest troliga förklaringen, det är ju faktiskt att det är de på andra sidan. Och jag vet ju inte.
Nej.
Det kan vi inte veta. Men det är min hypotes. Och jag har ett starkt hopp om det. Och en tillit till att det faktiskt är det. Annars skulle jag inte våga ställa mig framför folk. Nej. Men det betyder inte att jag liksom är så här jättebestämd att det måste vara på det här sättet och jag vet min sanna är. Jag vet inte. Och jag är hela tiden öppen för att söka vägar vidare och förundrad över alltihopa. Jag är ju verkligen förundrad. Våra underbara kärlek som man får förmedla i en seans, det är så stort.
Men är det inte det också som alltså gör ett duktigt medium, att man också är öppen för att man inte vet allting? För om man liksom, nej men jag har inget mer att lära, jag kan allt och jag, hur ska man själv utvecklas då?
Nej, det går ju inte, självklart.
Det måste blir, man vara bara, öppen för. För jag menar, det är ju som så många andra yrken, man kan inte bara leva på gamla lagrar eller gjorde fantastiska sittningar för 5 år sedan.
Nej.
Så,
alltså. Nej, det är ju så. Det måste, det är hela tiden man jobbar på.
Hur gammal var du när du började de här mediumkurserna?
Ja, det var kan ha varit i början på 90-talet någon gång. Ja, jag kan inte säga exakt, men jag kan säga 95 så var det på hobbybasis ganska mycket, så att jag märkte att jag måste nog starta ett företag. För 96 gjorde jag det då.
Men hur var det på, om man tittar på 90-talet, var det så att det var flest liksom, de som var duktiga, var det männen på den tiden?
Alltså, det var mycket män. Det har varit kvinnor väldigt länge, kan jag säga. Ända sedan spiritualismen började så har det varit mycket kvinnor. Men det har ju funnits fantastiska män också som har arbetat. Så att,
För det är ju lite intressant att se lite alltså historia bakom just i Sverige, hur det har vuxit fram. För jag kan tänka mig så här, 90-talet, då var jag ju fortfarande rädd för allt det här. Jag skulle aldrig ens drömma om att kunna själv stå på en scen nästa lördag och lämna budskap.
Nej,
det är så overkligt.
Det fanns inte riktigt på kartan.
Nej, alltså det var ju väldigt stor skillnad. Det var väldigt mycket hysch-hysch och det var ingenting man pratade om hur som helst. Inte. Och det fanns ju det fanns rädslor, fördomar i mycket högre grad än vad det finns nu. Det har skett en jättestor utveckling.
Ja, för nu vågar man ju prata om det öppet.
Ja, herregud, jag brukar säga det. Jag skulle kunna lägga tarot här bara på heltid. Alla kollegor kommer och frågar hela tiden och är jätteintresserade och nyfikna.
Det finns alla patienter?
Ja, inte de har jag inte gett mig på än. Men det finns ett stort, liksom, en nyfikenhet. Och jag menar, vem har inte lite kristaller hemma eller tarotkortlek? Eller, jag menar, andlighet i stort. Och det andliga sökandet. Och jag tror i takt med att kyrkan, jag tror att den moderna människan upplever att liksom man vill hitta sina egna svar. Vi lever ju i ett individualistiskt samhälle också. Och där sanningen kommer utifrån, det passar inte riktigt. Vi vill hitta vår egen sanning på något sätt.
Ja, jag fick frågan i morse när jag var på gymmet. Då är det ju alltid samma gäng på morgonen. Och en sån här skön avslutning så säger en utav tjejerna: jo, jag funderar lite på det här. Alltså, vad är meningen med livet? Vad är och då tänkte jag så, du gumman, lite fel. Alltså, jag behöver verkligen hoppa in i bilen och åka till jobbet. Men vi löser det här imorgon. Vi ses imorgon pitta i duschen igen. Men för henne var det verkligen så att nu är hon... min upplevelse är i alla fall att när folk kommer någonstans i 30-35 års åldern, då tycker jag att den här delen öppnar sig för ganska många. Att man har ju liksom levt den här första delen av sitt liv. Nu börjar de här frågorna dyka upp. Vad gör jag? Vad är mitt mål? Och jag. Så det är en lösning jag skulle vilja lösa i duschen idag. Blev inte klar riktigt.
Va? Nej. Kunde du inte svara på det?
Det är helt sjukt. Alla kurser jag gått och så kan jag inte svara på en enkel fråga.
Inte klokt.
Ja, bedrövligt. Det var lite minus till mig då. Ja. Men sen startade du en skola. Och hur kommer det sig?
Ja, det berodde på att när jag hade arbetat i 10 år- och var överlupen med folk som ville komma, så tänkte jag att nu har jag ändå jobbat i 10 år och jag har erfarenheter. Jag är ju pedagogiskt utbildad och sådär. Jag borde kunna faktiskt vägleda folk fram att kunna arbeta som medie. Eller att de i alla fall börjar och upptäcker och så har kurser helt enkelt. Det hade jag ju haft innan, vanliga kortare kurser och sådana att man kallar för cirklar. Alltså där man träffas och mediterar och öppnar upp och sådär. Så det hade jag haft. Men det här att ge sig på att utbilda någon till medium, det var ju lite större. Så ja, det gjorde jag. Och då tänkte jag alla andra ute på landet, olika kursgårdar och lantställen. Och jag som kommer från landet, jag tyckte det var toppen coolt att komma till Stockholm. Så jag tänkte, jag ska vara i Stockholm. Jag ska ha mediumutbildning i Stockholm. Så blev det då. Så jag hyrde ju lokal. Och det här var faktiskt 2005, lite innan. Och så var jag ute en dag och gick på gatorna där. Och då stötte jag ihop med min gamla kollega och studiekamrat sedan många, många år. Det var inte planerat eller någonting, men vi stötte ihop och jag berättade att jag hade startat en mediumutbildning. Ja, vet du, då jag också, sa hon. Det fanns knappast någonting på den tiden. Va? Ja, men min första tanke var, då måste vi slå ihop oss. Ja, sa hon, vi får lugna oss lite. Okej, vi provar lite och hade lite undervisning hos varann och sådär. Och sen såg vi ju att det här kommer bli jättebra. Så vi slog ihop oss och 2007 blev det Academy for Inner Potential. Då. Och sen dess har vi utbildat fler än 100 medier. Precis. Jag har fyllt Sverige med medier.
Och det får vi tacka dig för. Första mediumet jag någonsin gick till är utbildad hos er.
Ja, kul. Ja, det är många.
Ja, Ylva.
Mm. Ja, Ylva Plugell.
Ylva Plugell.
Ja. Enköping också. Ja, har du har rötter där i Enköping.
Jag har släkt, men det blev bara så att just den här en av hennes släktingar hade skrivit på Facebook att jag varit med om en sån här häftig upplevelse. Och så tänkte jag, vad fan är det för häftig upplevelse? Och på den här tiden var jag rädd för allt det här.
Ja, men det är inte konstigt.
Så jag åkte till Ylva. Jag var så nervös. Jag var fruktansvärt. Alltså det här var så här, jag var glad att vi inte skulle göra det sent på kvällen och det är mörkt och jävligt, utan det var så här ljust och klockan var 10 på förmiddagen. Och så kom jag till henne och hon är världens mysigaste. Ylva är så här godheten. Alltså hon är ju mediumets, vad heter Maria Therese? Vad heter hon? Heter den där?
Moder Therese.
Moder Tessan. Mm. Otroligt omhändertagande, så rädslorna försvann. Skönt. Och sen när man gick därifrån, för att hon kan ju verkligen bevisa att hon har kontakt med mina anhöriga. Men efteråt, då var det så här, nej, det där kan fan inte ha hänt. Alltså att man börjar ifrågasätta. Så att, alltså,
men
nej.
Det där är så konstigt, för det tycker jag tog ett bra tag när man börjar gå kurser och sådär. Att man har de här upplevelserna och man får den här erfarenheten. Men ändå så är det så svårt att ta in att efteråt så blir det så här, nej, men var det verkligen så? Har jag varit med om detta?
Ja, och det är ju ganska typiskt.
Ja, det är
också
det.
Typiskt för dem som är på väg att utbilda sig. Mm. Och tänker, nej, jag inbillar mig, jag hittar på. För jag känner ju igen det. Jag måste tåla mod med dem och säga, det är okej. Okay. Alla tror det, alla känner så. Jobba på, så får du veta utav dem du tränar tillsammans med. Det är det enda.
Ja, för jag tänker många gånger så här, har det med människans låga självkänsla? Jag tycker inte att det har den kopplingen.
Nej, jag tror snarare att just det här, när man upplever, som du då, som har varit hos någon och haft ett möte. Så det kan vara så att det skakar om ens grundvala totalt. Ja. Därför var din livsåskådning har gått ut på det som de flesta har. Fysiskt och materiellt, och man kan mäta och väga. Och då när du möter någon som på något sätt visar att nej, men det kanske inte är så. Det kan vara oerhört stort. Man får ändra en massa i sitt djup.
Exakt, det där är väldigt, väldigt bra förklarat. Det är väldigt så här huvudet på spiken. Just att det är nog därför många just upplever det här med att det är blablabla. För att det här blir en ny inre resa du måste göra. För som du säger, alltid något sätt
alla vill inte ta åt sig det, alla vill inte förändras. Många vill behålla sin livsåskådning som de har haft och försöker ju liksom. Och då, det är okej ju. Det får ju göra när de vill.
Jag var faktiskt på en, för ni hade ju såna här elevsittningar också man kunde boka. Så jag var faktiskt, det var första gången jag var hos medium, det var på Academy for Independence.
Ja, vad kul!
Ja. Och då, det var som ett väntrum där man fick sitta och så blev man uppropad liksom. Ja, kändes som jag var på
Per Olof!
Det blev ju så. Och, det är många där.
Ja, och jag visste inte heller riktigt vad man skulle förvänta sig och sådär, men det var en otrolig upplevelse, och där väcktes ju mitt intresse också, för då känner man så här, gud, jag måste ta reda på mer.
Vad roligt att höra. Och det var alltså de här kandidaterna som satt där.
Ja, det var, ja, precis.
Det är ju lite olika hur långt de har kommit, men vi börjar ju rätt så snabbt med att de får pröva på.
Nej, men hon var jätteduktig. Min mormor och morfar kom igenom och hon beskrev dem så fint och hur de hade bott och alla barnen och allt. Ja, det var klockrent alltså.
Vad stolt jag blir.
Ja, det skulle jag vara, för det var fantastiskt. Och då kände man så här att ja, det här måste jag veta mer om. Sen hamnade jag ju hos Elisabeth Edborg som också har utbildning.
Som arbetar också.
Så, men ja. Och vad roligt att Nina nu då tar över stafettpinnen här.
Ja, vi jobbar ju kvar.
Ja, ni gör det.
Ja, ja, men vi har lite kurser och så. Men det övergripande och sådär, och det kan kännas bra att låta någon köra vidare på sitt sätt också.
Men hur kom det här med det okända då? Hur kom det sen?
Ja, där blev jag uppringd jättemånga gånger, men jag sa bara nej, jag vill inte, nej tack. Och sen var det faktiskt min man som sa till mig så här, men du, sa han, om du vill få ut ditt budskap, då ska du väl tacka ja. Alltså jag hade aldrig tänkt så. Ja, men det har du ju rätt i. Och sen då slog jag upp till och ringde till Caroline Gertz, och hon sa direkt, jaha, du vill du vara med nu? Jag behövde inte ens säga det. Ja, vad bra. Så då började jag. att vara med där.
Och det blev ju en oerhört populär serie.
Ja, jättestor. Det var deras, tror jag, största program. Men varför de slutade har jag aldrig förstått.
Nej, för det verkar ju inte finnas någon liksom ände på det. Utan,
ingen, för det jag kan inte förstå också. Varför de slutade. Men det kan finnas många anledningar. Men.
Ja,
jo. Men hur var det att åka runt så där? In i okända människors hus.
Ja, det är ju speciellt såklart.
Ja. Och jag tänkte just hur man förmedlar. För att jag tänker ibland när Pelle och jag har varit på såna här husrensningar eller hushealingar, så vi har valt att kalla det för. Man måste ändå vara väldigt selektiv med vad man säger. Därför att man måste ändå ha respekt för den personen som bor kvar där. Man kan inte komma in och bara fy fan vad oskön energi. Så här skulle inte jag vilja bo. Åh, vad jag känner.
Nej.
Så jag tänker just att det är ett sånt skarpt läge, för att man är ändå uppe i ett arbete, så det är svårt att kanske censurera sig, eller?
Inte. Alltså jag har faktiskt aldrig behövt censurera mig, för jag arbetar med kärlek.
Ah.
Och det är det som jag väljer hela tiden. Kärlek, ljus, sanning så gott det går. Alltså det är så viktigt för mig. Så att det handlar ju, jag har full tillit på något konstigt sätt. Mm. Att det som kommer ska kunna vara bra, eller ska kunna hjälpa dem eller vad det kan vara. Och sen hade jag också då väldigt tillit till teamet. Till Caroline Hjärts. Och jag visste att de kommer inte och klippa det här korkat. De kommer inte klippa sönder det. För hon sa, nej men vi klipper nästan aldrig. Så att jag kände mig väldigt trygg med det första avsnittet. Och jag så på att skaka hela tiden. Ja. Men alltså jag kände mig trygg sen. Att jag vet att de kommer inte ta med någonting. Och jag eventuellt kanske har sagt någonting som är mer privat. Som inte man ska dela med sig. Det kommer de inte ta med. Så att, utan i så fall att de har gett sitt godkännande. Så att jag kände mig väldigt trygg i situationen. Och Caroline Hjärts är en fantastisk person att arbeta ihop med. Mm. För mig är det lätt och kul.
Men vad är det du anser är kvar när man kommer hem till en person? Så här, vad är det för spår de lämnar efter sig som du kan snappa upp?
Nej, men det som händer, det är ju så gott som alltid nära och kära.
Det är så.
Ja, som bara kommer med kärlek. Ja. Så kan det vara sådana minnen och saker som har hänt. Och liksom som en film som spelas upp. Och ju fler gånger man spelar upp den, desto mer syns den, kan man säga. Ja. Vita damen går ner för trappan.
Ja.
Och ju fler som söker efter vita damen, så till slut syns hon hela tiden. Så att ja, jag är inte så mycket för spöken.
Nej.
Det är inte min grej.
Men du upplever att det är mormor och morfar som...
Ja, om man tittar på mina program så ser man ju att det är ju det. Så kan det vara någon som har bott där såklart, som har några synpunkter och vad det nu kan vara. Mm. Men...
Har du blivit rädd någon gång?
Nej, jag har inte heller blivit rädd. Det är lite konstigt. Jag har faktiskt aldrig blivit rädd. För jag har alltid känt den här starka kärleken som finns. När man öppnar sig för den, så det är så underbart. Och att sen få försöka förmedla lite av det är så fint. Så att...
Det är det faktiskt, och det är därför jag kan bli lite så här irriterad över, alltså allt har för sin plats, men jag kan tycka det är så synd när man ser sådana här, för det finns ju en uppsjö av program där man liksom, du vet, springer in och skriker efter demoner och grejer, och det är så sorgligt, för det är inte bara respektfullt eller respektlöst mot dem i andevärlden, det är också, jag vet inte, jag tycker det är väldigt sorgligt.
Det är som skräckfilm eller gå på Grönan och åka spöktåget eller någonting.
Ja,
alltså, eller läsa en sån där skräckhistoria. Så det, jag tycker att det egentligen är en helt annan genre.
Ja, det är det ju.
Har ingenting med...
Jag tror att, för det gick ju genom rutan på något sätt, den här liksom intentionen också. För jag tror det är det som bidrog till att det var så populärt och kunde gå så länge.
Ja, det hade kunnat bara fortsätta. Det är helt övertygad om.
Ja.
Ja, vi får starta nytt och så här fria tv-kanaler.
Ja, just det. Ja,
men det blir lite tokigt, för när Pelle går in i folks hem, ja, men vi måste ju nämna så folk vet vad de får. Han reagerar väldigt fysiskt om han känner att det är tråkiga energier.
Ja, det behöver inte vara tråkiga energier, men just att det är liksom en unken känsla kan det vara ibland, att det är som att energin står still. Och då kan jag liksom bli lite illamående.
Lite illamående. Han går runt och hulkar.
Ja, men jag alltså, har väldigt så här, det är mycket. Och det är ju liksom när vi har haft seanser och så också. Att jag får mycket i kroppen. Känner mycket och så. Och
men det är egentligen ganska bra. Du ska bara vänja dig vid att det här är kommunikation. Mm. Det är inte så att du själv mår illa.
Nej,
det kanske känns så. Men det är inte du som får ont i hjärtat. Det är inte det det handlar om. Utan det är en kommunikation. Och de upptäcker att det här är lätt att nå fram till dig med. Mm. Ont i armen. Och det har ju våra kandidater jättemånga säger. Jag vet inte om jag vågar fortsätta. Jag får ont här och får hela tiden ont i hjärtat. Och så här. Lugn, det är kommunikation.
Ja,
och när man har lärt sig att känna igen det här. Okej, det känns bara lite grann. Ont i armen, lite illamående. Ja, förmedlar det och så försvinner det.
Mm.
Nu kommer de ta tillbaka våra frikort tror jag. När de säger att nej, det där är bara kommunikation, att du har ont i benet och jag behöver sen de säger nej, ni är inbillningssjuk.
Det lär du dig känna skillnad.
Ja, det gör
För någonting som jag har fokuserat väldigt, väldigt mycket på sista tiden, det är det här med att man märker det här med medialitet, det kommer ju liksom nya steg hela tiden, att man utvecklas. Ja. Och i takt med att min rädsla har minskat så har ju min önskan om att få uppleva mer fysiska fenomen ökat, alltså att jag är redo för att öppna upp det. Men jag har klurat ganska ofta på att kan det finnas något annat än rädsla som gör att vissa personer kan faktiskt se någonting med sina fysiska ögon och andra inte?
Jag tror att det är en fråga om liksom vad man är lagd åt för håll.
Ja.
Och sen vad man menar med att man ser med sina fysiska ögon. Vad menar man då?
Ja. Jag tänker vissa saker som rör sig.
Ja, sådana
eller
saker.
Eller som du såg den här gubben i dörröppningen och och sådana saker. Mm. Alltså att jag kan ju förstå att man för sig, liksom, i sitt inre kan se saker och ting. Det greppar jag.
Mm.
Men att jag skulle inte kunna säga att hej, det står någon där bakom Pelle. Så ser inte jag. Ser du på det sättet?
Nej. Du behöver inte se så.
Nej, jag behöver inte.
Nej, det är inget speciellt. Men det vore såklart kul att se sakerna flytta sig hitan och ditan. Men det är inte nödvändigt. Och vartefter du blir mer och mer erfaren och van så kommer dina erfarenheter att bli mer och mer, vad ska jag säga, det kommer inte bli så att det blir mer och mer och större och större och du får gå fram och krama din mormor och, alltså det kommer utan tvärtom, det kommer liksom att bli ganska lugnt.
Okay.
Så jobba på det som du håller på med.
Ja, mycket ska ha mer. Det är lite så här, man sitter och
gapar. Men det finns ju eftersom allt som skrivs och allt som tas upp nu är ju det att det ska vara så häftigt som möjligt.
Mm.
Men det här handlar inte om häftighet.
Nej,
det här är någonting annat.
Ja, jag tror det är mer din karaktär.
Det är många som vill att det ska vara häftigt.
Ja, exakt. Men jag tror det är också min iver i att jag vill ju på något sätt åka runt och predika för folk i hela världen och berätta att själen överlever döden. Och så tänker jag att ju mer konkret jag kan komma och desto snabbare kommer jag ut med det här. Så det här är bara effektivt. Ja, exakt. Jag är så effektiv. Ja.
Du har ju podden. Det är
ja, exakt. Det här är vårt sätt. Men det här är också, som vi ser det, att du också ska komma ut med ditt budskap. Och berätta lite mer också hur du jobbar. För det vi kan varandra redan. Det är mer intressant att höra hur du jobbar. Och det gör ju också att om vi pratar lite guider. Vad tänker du kring just guider som också pratas väldigt mycket om?
Mm. Ja, men det är ju, kan man säga, som en hjälp, stöttning i andevärlden, andlig stöttning som man arbetar tillsammans med som medium då, så att man diskuterar eller vad man ska säga, man prövar sig fram och man får lite hjälp och lite infall, pröva det här och vi ska se hur vi kan och så kommer det någonting nytt då, så att ja, det är viktigt tycker jag om man ska arbeta som medium. Då är det viktigt att man har kontakt med någon form av vägledning. Som, det kan ju vara, alltså det här med guider, det är ju så att vi människor vi vill ha namn och sådär och utseende och så. Men de har ju inte varken så mycket namn eller utseende för det mesta. Utan de förmedlar sig ju på kanske som en känsla eller tankar eller sådär. Så kan det också vara att man har hjälp av en anförvant. Och det kan ju ibland vara någon som man inte alls har tänkt skulle vilja stötta ett mediumskap. Men plötsligt är de där och hejar på och hjälper.
Som ens frikyrkliga mormor.
Det skulle kunna vara det. Ja. Det skulle kunna vara det. Ja. Om hon tycker att du är på rätt väg på något sätt. Så, då skulle du kanske bli förvånad.
Ja, ja. Oh, jag har henne med.
Ja, men vad härligt. Ja. Så kom ihåg. Ja. Och hon kan ju också hjälpa dig.
Ja, absolut.
Så det brukar jag tycka att det är som första steget. Att man har en som man litar på. Som man vet vem det är. Mm. Och sen så får han eller hon hjälpa till. Om det ska komma in någon ny. Och prata med en. Mm. Ja, men då kan de få gå igenom en liten test. Så att mormor eller morfar eller fastern. Eller vem det kan vara som man vet. Bryr sig om en då. Mm. Det är okej. Du kan prata med henne. Det här är ju också sånt. Inte vet jag det här. Det är vad jag tänker. Ja. Det är min teori liksom.
Ja, det är svårt att göra det här till någon sån här faktaruta.
Nej, det går det inte.
Nej, alla har ju så olika syn på.
Men så tänker jag. Mm. Och jag tycker det är skönt att ha någon som man har känt eller vet vem det är. Som vet har levt på jorden. Som finns i ens närhet. Om de vill lite extra.
Ja.
Ja, det är häftigt.
Du ser så fundersam ut nu.
Jo, men jag har så många tankar samtidigt. Det blir ju svårt. Men jag skulle vilja ändå... För när vi satt och pratade så kom jag på att det fanns faktiskt ett avsnitt som jag funderade så mycket kring av det okända. Där du bland annat medverkade. Och det var ett avsnitt med Terry Evans.
Ja, där vi hade burkar på oss.
Ja, exakt. Ja. Det var så mycket mygg.
Ja, det var en väldigt mysko avsnitt överhuvudtaget.
Ja, precis. Ja. Det var lite annorlunda.
Ja.
Men vad hände där?
Ja, säg det.
Vad var det?
Jag vet faktiskt inte
riktigt. Det var väldigt intressant att titta på. Alltså, det var jätteintressant.
Vi som inte har sett just det avsnittet, eller har sett det, men som har...
Ja, Terry Evans ville ha hjälp. Ja. Och han ville... att jag och en till skulle komma. Så först samlades vi hos honom i hans kursgård som han hade på den tiden. Och han pratade och redogjorde och ritade på en sån där. Det har man ju inte sådär jättemycket hjälp av. Men det var i alla fall trevligt. Och så och se lite vad han tänkte. Och sen var det då ett stort område som då verkade på något sätt ha... Att det skulle vara mycket just på det området. Ja. Jag vet inte riktigt vad det där var egentligen. Jag kan inte svara på det. Nej. Det är ju jättemycket man säger som inte är med.
Så. Ja, jag förstår. Mm. Ja,
exakt. För jag hade ju en lång sittning med familjen som bodde i huset. Och vad det handlade om där. Och... Ja, nej. Det var väldigt konstigt och annorlunda. Det var det verkligen.
Ja.
Men det var väldigt fascinerande att se. Och just att det var så många familjer liksom. Mm. Det var som ett radio.
Som hela området skulle ha någon... Ja,
någonting.
Ja.
Och sen kom jag på ett annat avsnitt som jag också tyckte var intressant ur ett kulturellt perspektiv. Det var en familj som... Jag kan tänka mig att de kanske var ortodoxa eller någonting sånt där. Och som liksom... Oftast är man ju förankrad i sin kulturella bakgrund eller sin tro och sådär. Och det tyckte jag var så intressant att du kunde ge dem ett annat sätt att se.
Alltså det är faktiskt mitt favoritavsnitt.
Ja, det är det.
Mm, därför där fick jag tillåtelse att visa den metod eller teknik eller så som jag alltid rekommenderar. Och folk kan ju titta på den och se att ja, det fungerar. Så att det är en liten kurs där jag beskriver de här sakerna. Ja. Och jag brukar alltid rekommendera det när folk vill ha hjälp. Sådär att...
Kan inte du berätta bara lite kort?
Ja, vi brukar kalla den för koka kaffemetoden. Alltså i det avsnittet där så det var ju en djupt troende familj. Mm. Och de hade ju haft både präster av olika slag där. De hade haft vigvatten och satt upp kors och bett böner. Och ingenting hjälpte så att... Den här stackars frun i huset, hon var helt förtvivlad. Hon hade inte kunnat äta och sova. Så det var förfärligt. Och de tolkade väldigt mycket av det som hände som djävulen helt enkelt. Mm. Men det vi gjorde då, det var att jag frågade, vem har du i släkten, i familjen, som du känner stort förtroende för och som på något sätt kan ha lite auktoritet och sådär och sånt direkt. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var farfar eller morfar, men det kan ni kolla på programmet. Han var ju som en hövding, sa hon, och han var ju släktens överhuvud helt enkelt. Och när jag var liten fick jag alltid sitta knät på honom, sa hon, så gulligt. Då sa jag att tror du han är en person som stöttar och hjälper dig? Absolut, sa hon. Det är klart han gör det. Och sen sa jag, vad skulle han vilja ha om han kunde komma och hälsa på här? Vad skulle du bjuda på? Te, sa hon, direkt. Ja, så då gjorde vi ordning te och dukade en plats till honom. Och sen satt vi där och sen så bjöd hon och jag, vi bjöd in honom att komma. Han var ju där jättefort. Han tyckte säkert att det var roligt att bli inbjuden till ett litet kalas. Och sen så ville han ha socker i teet. Alltså han kunde ju inte dricka det. Koppen lyfte sig inte, det är lugnt. Men alltså ändå. Så, och det tyckte hon var väldigt skoj då, att han ville ha socker, för det hade han velat. Och sen så sa jag till henne att ta en stund, blunda och berätta tyst för dig själv allt som du har varit med om, som du är rädd för och allt som har besvärat er i familjen här. Då tog hon en lång stund och tänkte igenom och berättade. Och ja, sen så tackade vi honom så mycket. Jag märkte att han var där, så jag kunde bekräfta åt henne att han var där. Så vi tackade och sen återvände ju Caroline till dem och då var allting jättebra. De hade helt lugnt. Och så säger hon så roligt då, Caroline. Ja, det som varken prästerna eller medierna kunde klara, det klarade farfar, säger hon så här. Och det är ju så underbart, ja, tycker jag. Ja, så att, det här, att göra så här, det är min metod.
Men ja, vilken mys.
Ja.
Utan att liksom för den skulle förminska någon
annan. Och man behöver inte
annan,
göra något liksom hembesök. Nej. Eller någonting. Nej. För tyvärr, nu kommer jag säga till er, jag vet inte om ni har märkt det, men så tyvärr är det så här att någon kommer hem, gör en massa, jobbar och sliter, och så ringer de igen efter ett tag. Nu har det börjat igen. Mm. Ja, då försöker man att gå dit igen, så blir det lite lugnt igen. Och sen ringer de igen och säger man, nej men jag kan inte göra mer nu.
Nej.
Och då har man ägnat så mycket energi och kraft.
Ja.
Utan det är ju det att de själva ska lära sig att hantera det här. Det är ju det går ut på egentligen. Så nu är jag lite besviken här. Ni får
nej,
hitta på
det här är inte. Nej.
Verkligen inte.
Vi kan åka dit och fika.
Ja.
Ja, man kan ju absolut åka dit och visa dem metoden. Men annars bara tala om hur de ska göra.
Men jag tänker också till alla högtider. Jag kommer från Finland och jag upplever mig själv som väldigt så här familjär. Och familj och släkt är viktigt. Och till exempel när mitt barnbarn fyller 1 år. Det skulle vara väldigt mysigt och kanske duka fram fika på det här
gör
sättet.
Det. Ja, absolut, ja, gör det. Alltså, det behövs inte, men det kan ju vara jättekul att göra. Och sen kan man skåla för absent friends eller, eller vad som passar.
Och jag tror också faktiskt att det var din elev Ylva. Nu ploppar du upp här. Mm. Jag kommer ihåg att jag har varit på en sittning med henne och ett budskap var att mormor sa, det här var väl innan jul då, att duka fram en extra tallrik.
Mm. Ja, men vad gulligt.
Ja, och sen tror jag faktiskt att det var så att utan att jag hade berättat det här för den som gjorde ordning julen, så tror jag faktiskt att det var 2 extra stolar. Så det var en för mormor och en för morfar. Mm. Så, ja. Så att jag får hämta nu fler bänkar från jobbet. Ja.
Nu tar ju inte de
släkt.
Behöver ju inte de så stor plats. Utan bara att man har den tanken att de gärna
jag får
duka. Med.
Alla får egen tallrik.
Ja, just det. Ja,
det ska bli trevligt.
Ja. Jo, men det är men jättefint.
Det här måste du påminna, för jag har ju så fruktansvärt dåligt minne. Jag skyller ju det här på medialiteten. Men om du bara påminner mig, Pelle, ibland när jag kokar kaffe med Tone.
Ja, absolut. Ja.
Jag kan skänka er den kursen, tror jag, gratis. Så kan ni titta igenom den.
Ja, spännande.
Det är lite trevlig.
Men bara liksom en tanke också, rent mysigt, när man saknar någon som är på andra sidan.
Ja, det är ju också ett bra liksom sätt.
Ja.
Mm. Och till exempel om man ska visa för någon när de kan göra, så kan man säga dels duka fram lite och fundera över vad de skulle ha. Vill de ha en sup? Ja, men duka fram det då.
Exakt.
Och så kanske om man har någonting som hjälper en att fokusera, om man har någon sak från dem eller om man har ett kort eller så, det är inte för deras skull, utan det är för vår skull. För då sitter man där och det är lättare att fokusera på att lyssna på mig. Jag behöver hjälp.
Mm. Ja. Jag tycker det är ganska mysigt. Så nu, min son fyllde ju år här förra lördagen. När vi gick ut och käkade. Det spelar egentligen ingen roll vad jag har för outfit på mig. Men man tar på sig mormors halsband.
Gör du det? Var gulligt. Ja, då är hon med.
Mormor är med.
Ja, det är jättemysigt. Ja,
härligt.
Ja, så att det kan vara så här, jag kanske kommer som värsta rocken och så kommer jag med mormors pärlor. Men det är skitsamma. Mormor ska vara med.
Ja, ja det är bra.
Så att det, men undra vad folk skulle ha efter oss då? Vad tänker du, Pelle, när du har dött och någon bara, nej, men nu tar vi med oss.
Ja, jag har ju inte så mycket bichotterier om det jag tänker på, så att jag vet inte riktigt.
Nej.
Ja, nej.
Nej.
Det
får man ha i tankarna.
Ja, i tankarna.
Okej, okay. Ja.
Finns det ett bord nära dig? Vi brukar köra lite andebord.
Andebord. Ja. Ja, det får du av mig sen i begravningspresent.
Ja, tack.
Pelle ska vara min dödsstola. Ja, har jag bestämt.
Vi får väl se hur det går med det. Och vi vet inte vem som går först. Så.
Nej,
det vet man. Men eftersom du inte har bett mig vara din dödsstola så blir det inte så effektfullt.
Nej, jag tänker jag vill ha det värdigt.
Ja,
du vill gå med lite stil och klass. Inte mitt i ett gapskratt.
Nej.
Men har du några andra spännande projekt på gång nu då?
Ja, alltså jag har ju hela tiden massa kul grejer.
Ja.
Det är seanser. Nu är det ju väldigt mycket mässor eftersom föreningarna börjar tyvärr att sina. Annars är det trevligt att besöka föreningarna. Du hade varit i Enköping.
Ja,
och då har du verkligen varit på seansernas seans kan man säga. Ja. För det är så fantastiskt. Du gör ett bord med mossa och smyckar ute. Och ibland har vi haft någon som har spelat, sjungit. Alltså, det var väldigt, jag är så glad att jag får komma dit.
Det var så stämningsfullt.
Det är alldeles speciellt.
Ja, det var ju utav dig som min väninna fick budskap också. Det var så här klockrent också. Så, ja, det var ju skithäftigt.
Okay.
Min väninnas farmor är väldigt så här, dominant. Och hon, så fort det kom ett medium.
Så är hon pick på det hela.
Ja, vad
kul att de är det. Visst är det fantastiskt att de är det.
Ja.
Man blir så glad och tacksam.
Det där kan jag sakna. Alltså, det kanske var för att jag kommer ju själv från frikyrkobakgrund och där man väldigt var vid, alltså det finns ju en ram för själva liksom andakten eller vad man ska säga, gudstjänsten. Så. Det kan jag lite sakna faktiskt, den här gamla tiden. Så jag läste någon bok jag fick av dig tror jag med Astrid Gilmark, ett av våra gamla medium i Sverige. Och hon beskriver då hur en storseans går till och så va, och man har det här kanske någon psalmsång, Fader vår och lite. Jag tycker det kanske inte är nödvändigt, eller det är det ju uppenbarligen inte, men det är också, det ger en stillhet, en stund för stillhet och eftertanke som jag kan sakna.
Alltså när jag har utbildat medier så har jag alltid rekommenderat inte psalmsång och bön. Det måste ju passa i så fall den som, om det skulle passa för dig så är det ju jättebra. Men att man har någonting, läser någonting eller att man har någon minut som tystnad. De hittar ju på allt möjligt. De har sina egna vägar att gå och sen en avslutning som är värdig då. Eftersom vi har att göra med våra släktingar och vänner som har gått före oss. Då tycker jag att man ska visa respekt och att det är ju en helig stund helt enkelt.
Jag tycker det är
viktigt att man. Och förr då på de spiritualistiska föreningarna så var det just så där. Man bad oftast Fader vår och som avslutning. Och de har en egen psalmbok, spiritualisterna. Mm. Allt det där är borta nu.
Ja, jag förstår jag inte.
För det ligger inte i tiden.
Nej, och det behöver du inte göra. Men just att det finns en inramning. Det är, lite
det är jätteviktigt tycker jag.
Det, liksom,
det behöver trevligt. Inte vara så märkvärdigt. Men en enkel inramning. Så att folk verkar, nu börjar vi. Nu samlas vi med det här. Nu kommer anförvanterna. Och så tackar vi dem och så avslutar vi. Och så fikar vi.
Ja, det är
det bästa om man får göra det.
För det där
inte alla ställen som har fika, men en del ställen kör det.
Efter fika känner man aldrig så här, men gud, alltså det där var jag verkligen med om det. Fika, det känns alltid.
Då är man bara nöjd.
Ja, det gör man ju i frikyrkan och kyrkan också.
Ja, verkligen.
Är det inte just att det lockar ändå det här också att få tillhöra ett sammanhang? Mm. Alltså att nu för tiden så till ja, i bästa fall kanske du är medlem i Friskis och Svettis, liksom, men annars så är det inte så. Folk har ju liksom det är
nej.
Ja, det söker vi också. Vi söker ju sammanhang. Så därför är det lite synd att de här föreningarna ja, en del lyckas leva kvar, men alltså människor har inte tid och ork längre att engagera sig ideellt. Det är det så fullt med allting annat.
Det är ju liksom
det är allt. Det är så. Men vi får ett sammanhang, men det kan man söka sig till. Och det blir ju oftast då kurser och sådana saker som man söker sig till.
För det är ju också det här med kurser i all ära, men det blir ju oftast så att det blir bara den helgen. Eller att, det är ju helt annat när det är kontinuerligt, liksom månader och år. Ja. Och det är klart, det finns ju vissa jätteduktiga medium som har cirklar, att de ser sig, de är ju skitduktiga.
Det kan man ha, det är jättefint.
Ja. Men jag tänkte om vi skulle blåsa liv i någon ny kyrkorörelse, Pelle?
Oh, men då får jag lite sådana bad vibes. Jag tycker om kyrkan som lokal. Alltså,
som lokal.
Fina kyrkor är trevligt. Oh, ja. Men jag tycker de också har en tendens att komma med många, många sanningar.
Men det är det här som jag upplevt. Ja, fast det är det här som kittlar mig. För jag har insett nu till exempel på jobbet de senaste dagarna, så tänker jag att så här, om vi bara alltid gjorde så som jag tycker. Alltså det var tidsbesparande det skulle vara.
Ja, precis. Jag förstår hur du tänker. Men det kanske är tur också att vi är lite olika människor.
Ja, jag kan inte se det riktigt från det perspektivet. När jag sliter mitt hår när alla ska tycka. Det är det här. Jag tycker det är inte
klädsamt. Och så,
det är där inte för alla.
Ja, men det är faktiskt så himla bra, för vi har ju det här förening.
Ja.
Alltså det finns inte i andra länder, har jag förstått. Utan att bilda en förening och demokratiskt, och det finns regler om man röstar. Och, alltså det är ju ganska fint.
Ja, det är det faktiskt. Ja,
och det finns inte på andra ställen. Mm. Det är ju så lätt att det bildas någon slags kult kring en person då.
Ja. Ja, ja.
Och det blir väldigt tråkigt. Ja. Så är det inte,
då antar jag att du, Vendela, inte vill vara med i min kyrka.
Jo då, jag ska sitta där och
göra som jag säger.
Och bocka och buga åt dig.
Jag startar en falang.
Kan man buga till höger?
Ja,
men mässor var vi inne på också.
Ja, det har ju blivit jättemycket. Det blir fler och fler. Det har blivit ett sätt att umgås och träffas och få pröva på.
Ja, det poppar upp lite överallt.
Ja, det är överallt. Det är jättemycket sådana nu. Så.
Ja, kanske man ska hålla lite koll på. Vi pratade ju om harmoniexport till hösten igen.
Ja, exakt. Men du tänkte väl också på de här små, lite mindre orter där du plockar
upp? Ja, visst. Det är inte bara i Stockholm. I Stockholm finns väl egentligen bara harmoniexport.
Ja. Södertälje är väl sen närmsta.
Ja, Södertälje. Där har de den lilla gulliga änglamässan.
Där kunde man ju köpa... Nej men gud, vänta. Det var någon vatten man kunde köpa. Men det var brandfarligt, stod det på flaskan. Här sitter jag och svamlar.
Ja.
Men det var någon så här andligt vatten. Och sen när man läste så typ stod det någonting att det var eld. Vi låter det vara.
Ja, jag
vi
får
en ganska bra historia ändå.
Vi går vidare.
En salig blandning kan man säga i alla fall.
Jag kan köpa en nästa gång när jag hittar det här.
Gör det. Ska du recensera sen?
Jag tar en liten hutt. Får jag säga om det var så farligt som det stod.
Eller?
Men varför säljer man farligt vatten? Jag får nog undersöka det bättre innan jag sprider min propaganda.
Men på tal om mässor, vi skulle ju varit på den här Änglarnas vrå mässan i Enköping.
Ja, som blev inställd.
Den blev inställd den här gången, men de kanske kommer tillbaka nästa gång.
Det är de säkert.
Ja, då. Urban och...
För det var supertrevligt.
Ja.
Vi var där förra gången.
Exakt. Det var väldigt, väldigt roligt. Men det är ju mycket jobb när det är sådana här stora mässor. Så all eloge till dem som orkar dra igång det där.
Ja, verkligen. All logistik och allt runt omkring.
Men de är jätteduktiga.
Med din skola, det kan ju inte heller ha varit bara sådär.
Nej.
Det var väl mycket arbete bakom det.
Det var mycket arbete.
Så de tänker lite. Folk ser bara liksom framgångarna när saker och ting är färdiga. De ser inte liksom det hårda på
allt
det jobbet.
Jobb man har lagt ner bakom det.
Nej, utan att tycker, vilken tur du har haft.
Det är galen på det där.
En sån tur.
Ja.
När man har försummat familj och släkt och inte äter på veckor för att man hinner inte. Så,
att anordna en mässa, det tycker jag verkar vara ett jättejobb.
Det är väl,
och man måste vara organisatoriskt lagd.
Ja, det är nog väldigt viktigt.
Och det här med lagar och regler och sånt här. Där skulle jag tappa bort mig, tror jag.
Ja, det tror jag också.
ska bli häktad efter första dag för att jag missar någon sån här brandskyddsgrej. Jag ser alltid som att man blir häktad. Jag fattar inte att jag har en sån här tuff bild av hur företagsamhet fungerar i Sverige.
Är det det som blockerar dig?
Jag tror att det är det, så att jag blir så märkt av alla historier. Jag har suttit in i 8 år på kåken för något, så har jag någon bokföringsbrott. Jag vågar inte liksom skriva ett kvitto för jag känner att jag kommer sitta in. Nej.
Sluta umgå så mycket med finnar.
Gräsligt. Jag måste skaffa mig fler svenska kompisar.
Ja, precis.
Jag har dig, Pelle.
Ja, det är tur.
Du har en sån rätt patos.
Ja, det har jag. Ja.
Men en mässa, det kan vi i alla fall vara med på. Vi behöver inte ordna en mässa.
Nej.
Nej, absolut.
Utan vi kan åka runt. Och det är så roligt att träffa andra. Ja. Det är ju det här som är, det är som att åka på klassresa.
Det är jättekul. Mm.
Men du har ju en del kurser, säger du, kvar på Academy. Och det är samma namn?
Ja, namnet, allting.
Academy for Inner Potential. Ja, just det.
Just det är klart att hon gör ju lite, måste ju göra lite förändringar och så. Men
ja, precis.
Hon behåller...
Ja, det är väl jättebra. Och sen, jag tänker om det är någon lyssnare som skulle vilja kanske anlita dig som medium till exempel, eller få en sittning, går det att göra fortfarande? Och så?
Jag arbetar bara med grupper.
Du arbetar bara med grupper.
Och det är ju en anledning. Det var, alltså, det är ju därför jag har startat den här mediumutbildningen och allting. För att människor ska kunna möta ett medium om de vill.
Ja, just det.
För jag kan ju inte fylla hela kvoten. Nej. Det blev så att det blev lite för mycket. Så då var mina barn fortfarande hemma och sa det, mamma, så här, du lyssnar inte, vet du, du lyssnar inte på oss. Nej, jag kunde omöjligt lyssna på något som någon av barnen sa, var fullständigt utmattad. Så att då insåg jag, det här går inte, jag måste göra någonting.
Ja, just det.
Det går inte att ha en kalender fulltecknad liksom 2 år framåt och sånt där. Så kan man inte ha
det. Men vad stressande att bara öppna upp sin kalender och se så här 2026 vet man.
Kanske inte var riktigt så. Men i alla fall, det blev för mycket. Så därför tänkte jag att jag måste göra något åt det. Det måste finnas bra medier. Jag utbildar några. Hur ska de få tag i dem? Och så så att det var ju den anledningen egentligen. Ja. Att jag ville att det skulle finnas många.
Ja, och det är ju lite...
Idag finns det hur många som helst.
Ja, exakt. Ja. Men det är ju fortfarande det här med man vill inte gå till vem som helst.
Nej, någon det, typ det av rekommendation är bra.
Exakt. Mm-hmm. Ja, men jag håller med. Och sen är det ju också så här... Jag tycker tanken är så fin att istället för att roffa åt sig... Att jag ska ha alla klienter...
Ja, men det går ju inte.
Nej, det går inte. Nej. Att man inte har den här att nej, jag ska inte utbilda fler. För då blir jag med mina klienter. Ja. Utan man faktiskt kan utbilda fler så att...
Ja, faktiskt. Ja.
Jag hade faktiskt aldrig den tanken, men
nej, jag jobbar som säljare så att jag jobbar mycket mer.
Ja, just det. Ja, det är bra.
Konkurrens.
Då kan jag gå på kurs hos dig. Det är nog lite för sent, men...
Ja, jag vet inte. Jag tror det ändå slutar med att jag sitter och suger all kunskap ur dig istället. Ja. Så att jag tror skulle utnyttja den situationen och vända på steken i alla fall. Men vart rent geografiskt, var ligger skolan någonstans?
I Stockholm.
Vilken gata är vi på då?
Hon brukar hyra in sig än så länge, men jag vet att det kommer snart att vara en kurs på Tyresö slott. Lite kul. Och sen är det, vad heter gatan?
Vi får lägga ut annars all info på...
Det står ju på hemsidan.
Ja, det står ju på hemsidan. Ja. Vad roligt det här med Tyresö slott, det är väldigt, väldigt vackert där ute. Men det vet ju inte Pelle, för han är aldrig där. Men
nej, mitt pass har gått ut. Ja, nej, men jag ska ta mig dit. Jag bor på andra sidan stan, så jag tycker det känns långt. Ja,
det är jättelångt. Nej, men det är konstigt, det är aldrig långt när jag ska skjutsa hem honom.
Nej,
nej, då det är det så nära.
Det är så nära, jo, men det är bara svänga förbi från Bromma till Sollentuna till Tyresö. Det är ju inga, så det går ju fort. Men sen när han ska till mig, då är det jättelångt.
Det är det långt.
Jag tänker fortfarande i ämnet rädslor. Det gläder mig att du aldrig har varit rädd. Jag tycker det känns bra.
Jag är mycket mer rädd för dem som är levande.
Du är det, va?
Ja. Ja,
de kan ju faktiskt vara lite
skumma. De är
otäckiga.
Men såna här fysiska fenomen, har du fått uppleva mycket sånt?
Alltså, jag har varit med på det som kallas för fysiska seanser. Det är väldigt speciellt.
Just det.
Så, och det är ju alltid experimentellt och det är... Ja... Det är inte lätt. De som jobbar med det, de har ju suttit i 10-20 20 ja. År minst.
Gjorde du det här i Sverige eller utomlands?
Ja, jo, jag var med i Sverige. Ja.
För jag var också med i Sverige. Och det här var också en tid när inte jag visste vad det innebar. Utan jag fick bara höra att det skulle vara en sån här kväll.
Det låter spännande förstås.
Ja, exakt. Lite så, men vi drar dit. Jag och två tjejkompisar. Och det var så... Man fattar nog inte vad man är med om. Jag tyckte det var jättesvårt att få liksom, förstå så här, var det där på riktigt.
Men är inte det rätt ovanligt? För det brukar ju vara så här väldigt... inbjudna. Ja. Så att man har...
Det brukar det vara. Det är sällan att det är liksom vem som helst som får komma. Det är ju väldigt speciellt. Och man kan ju förstöra det där. Och man...
Ja, för vi hade ju alla gått så här, en cirka. Alltså mediala
ja,
cirka.
Då hade ni en viss förförståelse.
Men det var ändå så här, hela upplevelsen var ju så att jag nej, det tog tid då.
Har det mörkt i rummet och ett sånt här kabinett som de kallar det.
Exakt. Så, ja. Och det är så mörkt så att om du blundar så mörkt är det. Du ser ingenting.
Nej.
De gör ju lite experiment med infrarött ljus och sådär och ser om det kan funka. För då kan man ju filma även i mörker. Så det är lite sådana experiment som pågår.
Jag har ju provat på det lite grann på Mitera Development utanför Uppsala. Så ska jag dit på en kurs nu i vår faktiskt. Det blir riktigt roligt.
Som handlar om fysiska...
Transmediumskap. Så det ska bli intressant.
Spännande. Vi har inte så mycket kurser inbokade, va?
Nej, vi har inte så mycket kurser nu. Men vi har ju gått några stycken. Vi kände väl också kanske båda att nu har vi gått så mycket kurser så att nu kanske det är dags att göra lite egen action också. Precis. Alltså det blir lätt att man blir så
knarkare.
Ja, faktiskt. Och det är jättebra att gå kurser, det är inte det jag säger. Men man måste också...
Jag tror man måste landa i saker och ting och liksom börja använda de här grejerna. Plus att alla måste hitta sin egen grej. För att jag tycker det som har varit spännande med de här kurserna är att vi har ju fått träffa olika lärare.
Det är jättebra.
Ja, och alla sina olika tekniker. Och någonting fastnar här och någonting fastnar där. Jag menar, bara för att jag och Pelle har podden tillsammans och gör en massa bus ihop. Vi har ju helt olika sätt att jobba på. Så att det är ett hantverk och det är bara roligt att se hur alla andra använder sina penslar.
Ja, det är jättekul.
Det är väldigt roligt och det är väldigt bra att man tänker så. Så man inte bara tar efter någon. Men att man kan hitta, bli inspirerad av någons sätt att arbeta, det är jättebra. Pröva på själv.
Och jag tycker det är så bra för att många är så duktiga på att uttrycka sig själva. Alltså att de sätter liksom ord på det man kan känna ibland när man ska ge budskap. Och de är duktiga på att formulera. Så.
Det är en bra träning också. Ordförråd.
Ja, exakt. För det, man måste, jag äter ett godis samtidigt som jag pratar, men det märks kanske inte. Men just det här med att ibland är det så svårt att uttrycka sig. Det är inte det här mediala ordboken, ordförrådet behöver bli större.
Speciellt om det är känslor som ska översättas i ord. Det är ju inte så lätt och den som ska ta emot budskapet har kanske en annan tanke med det ordet om man säger orolig eller någonting. För dig kanske det bara betyder lite sådär små orolig och för någon annan så betyder det någonting jättejobbigt. Så att, ja, det är inte lätt.
Nej. Och där tänker jag att det är superviktigt att man är medveten om det ansvar faktiskt man tar på sig när man förmedlar någonting. Att hur tas det jag säger emot. Där får man ju verkligen tänka sig för. Det är viktigt.
Det är ett jättestort ansvar.
Ja, det är det.
Man får ju tänka på att den som sitter där, det kan vara hans eller hennes barn eller pappa eller make eller någonting. Och, så det är ju det är viktigt verkligen hur man uttrycker sig och att man är kvar i respekt, omtänksamhet och värme och kärlek liksom.
Det. Ja, absolut.
Det var kanske därför jag tyckte det var lite nyttigt att besöka medium Mattias Andersson i Trosa. Alltså att man satt som klient en stund.
Det är jättebra.
Ja, för att jag satt ju inte där för att liksom analysera hur jobbar han.
Nej, utan
det är mer så att bara bli påminn om hur det är att sitta i tandläkarstolen ibland.
Ja, faktiskt. Ja, det är inte dumt alls.
Och hur fint det kan vara att faktiskt få ett budskap också. Hur glad man blir av det.
Ja. Jaha. Ska vi börja runda av eller?
Jag vill aldrig.
Nej.
Jag kan sitta så här på riktigt. Det är det här jag säger. Det här är det jag lever för. Jag bara sitta och prata på det här sättet. Så nej, om du frågar mig, nej, vi kommer aldrig runda av.
Nej, okej. Okay.
Ja, titta lite var ni vill ligga någonstans och hämta liggunderlag i bilen.
Ja, precis.
Om vi frågar gästen om hon vill runda.
Ja.
Nu kom det på mig.
Ja, precis.
Ja, men absolut. Det är klart. Det har ju varit jätteroligt att vara här.
Jättekul att prata med dig. Väldigt roligt att få ha dig här. Och få prata med dig.
Så det tackar jag så mycket för.
Vendela, jag är evigt tacksam. Det är jätteroligt att du ville komma hit. Verkligen, verkligen. Vilken kväll det blev.
Stort tack.
Ja. Nu gör det ingenting att jag har haft 3 jätteknepiga dagar bakom. Men det känns som det är raderat.
Ja, vad härligt.
Nu är jag som ny igen.
Underbart. Jag tycker man får lite ny energi också. Ibland kan man känna sådär, eftersom vi är på mitt jobb och spelar in, så kan man ibland känna sådär att man inte riktigt hinner ställa om. Du vet att man ska podda nu och man är lite trött. Man tänker, så borde inte jag åka hem och laga middag istället. Ja. Men sen så när man väl börjar så händer det någonting. Ja. Och då är det jätteroligt. Ja, det är häftigt.
Kul att jobba med proffs.
Eller hur?
Fantastiskt.
Ja.
Tusen tack till tekniken också som har kämpat med
verkligen.
Oss.
Verkligen. Stort tack.
Nu ska han hem och mata katten. Katterna. Ja. Så vi släpper honom fri.
Ja, precis.
Tack för idag. Tack snälla lyssnare. Vi hörs på fredag.
Ja, stort tack. Ha det fint. Hejdå.